Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag förstår att vi kan inte få igenom allt, men har vi 20% av väljarna bakom oss så är det en ganska betydande väljarandel.
Jag sitter här för att det är jag som är den svenska komikern som var anklagad under MeToo.
Det kan ju finnas ett intresse för att prata om den typen av frågor, men varför finns det inte ett lika stort intresse att prata om kvinnornas berättelse?
Folkhälsomyndigheten underdrev smittspridningen när den andra coronavågen började.
Det handlar också om att återstarta ekonomin, en grön återstart så att människor kommer i arbete.
Regeringen accepterar ju massarbetslöshet idag.
Centerns ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström lämnar alla sina politiska uppdrag till nästa mandatperiod.
Så, dags igen för vår legendariska paneltrio. Suhonen, Jönsson, Wetterstrand. En komposition som ni bara får från Kvartal. Och vi tar oss an det här. Jimmy Åkesson betonar att han inte har några ultimativa krav. Corona-informationen från Folkhälsomyndigheten. Nu långt efteråt börjar vissa medier syna beskeden från förra hösten. TV-filmen om komikern Soran Ismail väcker närmast raseri bland många kvinnor. Och varför slutar den ena efter den andra av politiska tungviktare runt Annie Lööf? Och så regeringens vårbudget. En timme om vecka 15. Jag heter Staffan Dopping. Ja, då kör vi igång då. Maria Wetterstrand, tidigare miljöpartispråkrör, nu vd för Milton i Bryssel. Kan du ta på dig att presentera dina panelistkollegor idag?
Ja, men det gör jag jättegärna. Här har vi ju då Henrik Jönsson, liberal samhällsdebattör. Han är teknikoptimisternas teknikoptimist som kan få smartphones att kännas lika daterat som elektriska skrivmaskiner och personsökare.
Ja.
Sen har vi Daniel Suhonen som är chef för tankesmedjan Katalys. Och han är något så ovanligt som en fritänkande socialdemokrat. Han är också mästare på välformulerad vänsterretorik som har inlindats i lagom elak humor. Duger det?
Det duger väldigt, väldigt bra. Tack, Maria. Och vi börjar så här.
Så finns det ju tre frågor som genomsyrar regeringens politik. Och det är jobben, jobben och jobben. Dels handlar det om att rädda svenska jobb, att stötta alla de som jobbar i sjukvården. Men också rusta arbetslösa så att vi tillsammans kan jobba Sverige ur krisen.
Det var en påtagligt leende Magdalena Andersson som mötte pressen i torsdags och beskrev ett Sverige i både kris och framgång. Det var den djupaste ekonomiska krisen sedan andra världskriget å ena sidan, men å andra sidan så går 350 000 personer fler till jobbet nu än när Stefan Löfven blev statsminister. Vad säger Henrik, Maria och Daniel om den återstart som finansministern annonserade? Henrik, har hon torrt på fötterna när hon säger sådär?
Alltså, man får väl konstatera att det är ganska lätt att vara leende och presentera en imponerande budget i en tid när det finns en bred uppslutning runt att krisomständigheterna gör att man bör fläska, jag menar den här, jag vet inte riktigt hur många gånger större den här vårbudgeten är än en typisk, alltså 4 eller 5 gånger större. Och alla är överens om att på grund av krisen så ska vi sätta in väldigt, väldigt mycket pengar. Och jag har ju tittat på det här och en av komponenterna som jag tycker karaktäriserar den här budgeten, det är att den ger verkligen allt åt alla. Och när jag säger allt åt alla så menar jag allt åt alla partier. Det vill säga alla partierna som sitter i regeringen får liksom sina egna käpphästar uppfyllda, så att det finns någonting för alla där. Och från mitt perspektiv som fiskalt konservativ, så jag tycker det känns jobbigt när staten tar på sig så stora utgifter och går in med så mycket pengar på så många olika ställen. Men det är en annan fråga. Jag ville också göra en återkoppling angående just det här mantrat som hon upprepar. Jobben, jobben och jobben. Mycket av de här jobben som man talar om i den här budgeten, det är ju inte vad jag som libertarian skulle kalla för riktiga jobb. Alltså man sätter av nästan en 500 miljoner för att arbetslösa ska få hjälp med matchningstjänster, extratjänster, introduktionsjobb. Det är alltså sysselsättningsåtgärder. Och det där är ju inte produktiva värdeskapande jobb, utan olika typer av liksom projekt och skapade sysselsättningar. Och det tycker jag är ett stort problem. För om man tittar på, jag menar, Stefan Löfven sa ju en gång i tiden när han tillträdde så här, att utvärdera mig på jobben och liksom att vi skulle ha EUs lägsta arbetslöshet. Jag menar, vi har konsekvent tappat istället, så att nu ligger vi på plats 23.
Maria Wetterstrand.
Jag älskar ju statistik.
Du gör det.
Och jag fascineras över varje regering när de ska presentera hur det går för ekonomin. För just den här arbetslöshetsstatistiken är ju väldigt rolig tycker jag att läsa. Hur de väljer vilka diagram de visar och om de räknar sysselsättningsgrad eller arbetslöshetsgrad och vilka de jämför med och så vidare och så vidare. Och det är ju nästan så med arbetslöshetsstatistik att det går att bevisa nästan precis vad som helst. Och varje regering väljer den mätmetod där de själva och deras politik faller bäst ut. Och kan vi konstatera att den här regeringen är i det avseendet inte annorlunda än tidigare borgerliga regeringar eller tidigare socialdemokratiska regeringar för den delen. Och det är klart att situationen nu är ju allvarlig och jag tycker väl egentligen inte att man ska försöka att vifta bort det heller. Såklart är det ju enormt många, inte minst småföretag, som har det jättesvårt just nu och som är helt beroende av de satsningar som regeringen gör och att man kan få fortsatt krisstöd för att det ska finnas jobb att gå tillbaka till eller att fortsätta med senare när den här pandemin är slut. Men det jag skulle säga att jag saknar lite i den här budgeten kanske det är väl en ordentlig satsning på utbildningsväsendet. Och är det någonting man ska ägna sig åt när man har ofrivillig hög arbetslöshet så är det ju att satsa på utbildning tycker jag. Och att ge många fler människor möjligheten att gå på universitet och högskolor. Men även till viss del yrkesutbildningar kan ju vara i det här läget väldigt viktiga. Inte minst riktade till vårdsektorn. Så att där tror jag att man skulle kanske kunna ha gjort ännu lite större satsningar än vad man har gjort hittills. Förutom den gröna sidan då, som är viktig för mig också förstås.
Förtjänar det här etiketten grön återstart?
Jag tycker att det här är en intressant fråga. För jag jobbar ju i Bryssel och har tittat mycket på de här återhämtningsplanerna som är finansierade med EU-medel. Och där ska ju en viss andel av dem satsas på gröna åtgärder och klimatomställning och så vidare. Och där har ju Sverige valt en väldigt annorlunda metod. Man har ju låtit de här pengarna bara gå in i statsbudgeten som på intäktssidan, liksom lagt in dem där och använt dem för att just tillfredsställa de olika samarbetspartierna, antar jag, med att man helt enkelt fick lite större utrymme att spendera, så som Henrik antydde. Och jag hade ju velat se att regeringen istället hade tagit de pengarna separat, haft en ordentlig diskussion både med företrädare för miljöorganisationer och för näringslivet, inte minst kanske genom Fossilfritt Sverige och så vidare, om hur de här satsningarna ska prioriteras för att man verkligen ska gynna en klimatomställning. Jag tycker att man har gått miste om en stor möjlighet att föra den dialogen med omgivningen om de gröna satsningarna just. Sen finns det gröna satsningar, det är inte det egentligen som är problemet. Men hur man har hanterat den här frågan tycker jag är problematisk.
Daniel Suhonen?
Ja, nej, men jag tycker att det var förväntat, det var för lite och det är fegt. Alltså, jag ska förklara lite vad jag menar. Alltså, jag tycker att den här budgeten förhoppningsvis är den sista som är liksom hanterar en väldigt djup liksom ekonomisk och social kris under själva coronapandemin. Även om det nu liksom dröjer kanske då med vaccinationsprogrammet, vi kommer väl in på det sen, men liksom, förhoppningsvis ser vi ljuset i tunneln nu. Det är väldigt många som tänker att vi gör det. Jag hoppas det också. Och då är det här så att säga en vårbudget, vårändringsbudget innan så att säga den stora riktiga budgeten kommer i höst. Så att nu är det ju faktiskt så att nu har, jag menar, jag räknade ut här för några veckor sedan att nu är det över 12 månader har jag jobbat hemifrån. Nej, 13 månader har jag jobbat hemifrån, över ett år. Och väldigt många har ju då varit varslade och korttidspermitterade och så vidare. Och tänk om man då, som Maria säger nu visste man ju inte att det här skulle vara så länge. Men tänk om man hade sagt att de som nu blir permitterade, ni får nu gå 50% distans, alltså distansundervisning, ni får liksom komplicera upp betyg. Alltså det hade tagit en stund att få igång det, men det har ju egentligen varit utrymme för kanske till slut ett år, ett och ett halvt års utbildning. Det är ju otroligt, det är ju en halv fil. Kand. Som folk, så att säga, hundratusentals människor inte har fått, så att säga.
Borde man ha chansat på en sån utveckling redan för ett år sedan?
Jag vet inte. Det är svårt att säga, men det är ju vilken möjlighet hade varit. Och på samma sätt då, för några veckor sedan innan påsk kom ju klimatpolitiska rådet med väldigt svidande kritik av liksom denna rödgröna regering. Liksom, det är ju en kanske mest klimatinriktad regering vi har haft i modern tid. Ja, Maria, du får ursäkta, men den är ju liksom, klimatmedvetenheten är ju stor i Sverige. Medvetenheten är stor. Vi har en regering där Miljöpartiet och det borgerliga Miljöpartiet Centern är med i regeringsunderlaget. Och ändå då så når vi inte de här klimatmålen. Så att de här stöden har ju väldigt mycket varit kontantbidrag till företag, branscher och personer. Och väldigt lite då saker som hittills, det har varit liksom livsuppehållande, liksom kuvös, sondmatning till verksamheter och personer som överlever krisen. Och nu menar jag, det har varit kanske då nödvändigt, det har kanske varit då väldigt så att säga inriktat på bara överlevnad. Men nu kommer ju då den här höstbudgeten när vi förhoppningsvis då har ett annat läge, eller börjar ha ett annat läge. Och då menar jag, då måste man ju göra de här sakerna som Maria tar upp, bygga framtid med den här omställningen, för vi satsar mycket pengar. Så med risk för att låta som en sån här libertarian liksom, så tror jag man ska så lite som möjligt ge pengar till folk för att liksom inte göra någonting.
Du Daniel, jag måste inflika. Jag känner mig inte hotad av att du klampar in på mitt territorium. Nej. Där. Det var väldigt försynt.
Inte jag.
Försökte klampa in på mitt territorium också ju här.
Men... ja, jag bara breder ur mig som en sån här barbapappa.
Nej, men du har ju helt rätt i det här när det gäller de gröna satsningarna och kraven på företagen för att få olika typer av stöd. Jag jobbade ju redan förra sommaren med Stockholms Handelskammare med deras omstartskommission och skrev ett kapitel i deras skrift där jag ju föreslog att man nu efter den första akuta fasen, det vill säga den akuta fasen som var förra våren, nu skulle kunna gå vidare och faktiskt börja ställa krav, särskilt på större företag, för att de ska kunna få såna här stöd. Och att det då ska vara krav som driver på omställningen till en hållbar utveckling. Därför att om vi bara pytsar ut pengar och inte begär någonting tillbaks, då tycker jag det är sämre användning av skattemedel, om man nu ska låta lite libertarian också.
Vi går över till en politisk nyhet som bara är en av flera.
Centerns ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström lämnar alla sina politiska uppdrag till nästa mandatperiod.
Ett drygt decennium är en väldigt lång tid för den 23-åring som en gång blev invald i riksdagen 2010, och att det är dags för mig att göra någonting annat, men givetvis fortsätta vara stolt centerpartist.
Så sa han till radions P1-morgon. Emil Källström, 34, har varit Centerns Magdalena Andersson, så att säga. I alla finanspolitiska debatter så har han varit partiets främste under Annie Lööf. Han sågs av många som en påläggskalv, kanske till och med blivande partiledare. Maria, vad säger du om hans besked att lämna politiken på både riksnivå och lokalt?
Nej, men jag förstår honom väldigt väl och jag tror att han menar allvar med det argument han för fram. Att han har dels aldrig tänkt att han ska vara livstidspolitiker när han började, men han har inte heller, alltså han tycker att det är rimligt att man sitter en begränsad tid. Vi har ju själva i Miljöpartiet alltid haft en sån rotationsprincip som begränsar allas möjligheter att sitta till 3 mandatperioder just.
Men finns det inget politiskt skäl också?
Ja, det är inte som jag vet, men det är ju mycket möjligt.
Skåne, Jönsson?
Jag hör ju en del ifrån centerpartister ute i landet på landsbygden. Och där har man väl lite grann en annan bild av det här än den som Maria delger oss. Men först ska vi säga det att jag tror inte att man ska dra för stora växlar på det. Men det är ju faktiskt en hel del människor som lämnat nu på kort tid. Det är Anders Jonsson och Källström och sen så en svit till som också har lämnat, en 5-6 personer.
Kristina Yngve, Fredrik Kristensson, Elin Gustafsson och tidigare, som ni vet, Fredrik Federley också.
Och Magnus Ek också, väl?
Ja, och Johanna Jönsson också.
Det är ett helt folkparti som har lämnat Centern.
men jag menar, en del av det här, liksom, så att det finns nu inom Centerpartiet ett missnöje i delar av partiet, i synnerhet ute i landet, efter att Annie Lööf aviserade att man kunde tänka sig att sitta i en socialdemokratisk regering i nästa val. Och det är folk som har reagerat negativt på det, därför att de upplever att det här utspelet, det var första gången de hörde det och att det inte har varit förankrat på något sätt. Sen så, jag känner ju inte Källström personligen, men den här typen av grejer, om jag skulle bygga karriär i det där partiet som en högerperson, så har jag tyckt att nu, det här kanske inte kommer att se bra ut för mig. Situationen som vi sätter oss i nu kommer att bli en väldigt stor belastning. Och det, en annan grej som jag tycker lite grann styrker det här, en liten spaning som jag har gjort som jag tänkte dela med er, det är att nu i förra veckan när Liberalerna bestämde sig för att gå högerut så var alla ledarsidorna var fulla av farhågor om vilket misstag det blir och nu kommer det vara en stor ström av människor från Liberalerna till Centerpartiet. Men ingen övervägde möjligheten att det kanske skulle bli en ström av missnöjda centerväljare till Liberalerna för att det finns en center som också är missnöjd med att de har hamnat ganska långt vänsterut. Så att jag är inte alls säker på att den positioneringen som man har gjort med att man vill liksom försöka gå med vänsterut, att den är uteslutande ett smart strategiskt drag för Centerpartiet.
Daniel, du kan ju kommentera hela den här gruppen centerpartister som har sagt att de inte ska vara kvar, om du vill, i din analys av det här.
Ja, nej, men jag har heller ingen så där kvalificerad liksom för inside information här, vill jag tillstå, utan jag tror faktiskt att det kan vara lite grann mitt emellan det Henrik och Maria säger. Alltså, i enskilda fall, men Anders W. Jonsson är ju liksom, han är något äldre, han har varit tillbaka i läkarskrået. Jag tror att han, i hans fall kanske finns en typ av förklaring. I Federleys fall är det liksom en väldigt trist rättslig förklaring som vi har pratat om ganska mycket i den här podden tidigare.
Eller moralisk,
det har ingenting med politiskt missnöje att göra, liksom. Det är något helt annat. Och i Källströms fall så om han är missnöjd, om han är lite mer högerinriktad, vilket ju liksom många centerpartister är, då är väl det här som Henrik är inne på ett rimligt val. Han kan ta en paus, han är väl småbarnspappa. Han har bara några år kvar som han kan vara fotomodell, höll jag på att säga. Nej, men han brukar utse sig till den snyggaste politikern och sådär, va? Bästa klädda och sådär. Han har väl ett familjeliv, han har småungar. Det är väl dags att göra det. Och det Henrik är inne på, om det sen blir liksom ett läge där man behöver justera linjen efter ett tag. Annie Lööf har ju suttit ganska länge, men hon är också ganska ung och vill nog liksom köra det här varvet ut liksom. Kanske ett decennium till. Sen behöver hon någonting annat. Då kommer han där. Då har han varit där på gården. Fina sådana här Fälldinbilder i blåställ. Och sen så kommer han uppseglande där som den borgerliga riddaren.
Men jag tänker lite grann på Gustav Fridolin som ju var väldigt ung när han blev rikspolitiker. Och det som han kände efter ett tag, det var ju just det här behovet av att jobba någon annanstans än i politiken och kanske utbilda sig lite mer och sådär. Och det är ju det man går miste om man kommer in när man är väldigt ung. Jag blev ju inte invald första gången jag försökte, och fördelen med det, det var ju tråkigt tyckte jag då, men fördelen med det var ju att jag hann göra klart min universitetsutbildning och göra lite annat innan jag satte igång med riksdagsarbetet. Och jag tror faktiskt på riktigt att det är väldigt bra att man varvar lite. Så tycker jag man kan komma tillbaka.
Men tror vi att vi kommer få se om några år Emil Källström, återkomsten, med buller och bång?
Jag vet inte vilken kommun han bor i, men han kanske blir kommunal.
Det är Örnsköldsvik, är det väl?
Örnsköldsvik, ja men då så, då tar han över där sen.
Vi går över till sjukdom, död och ovisshet.
Vi har ett allvarligt smittspridningsläge. Vi är på en väldigt hög nivå av smittspridning i samhället. Jag vill därför börja med att uppmana er alla, oss alla, att håll avstånd. Det är det som skyddar oss mot spridning av covid-19.
Folkhälsomyndighetens Britta Björkholm var allvarsam på myndigheternas pressträff i torsdags. Trots att vaccinationerna har kommit igång ordentligt så avlider mellan 120 och 140 personer i Sverige varje vecka. Och antal nya covid-19-fall de senaste 14 dagarna är uppe i 764 per 100 000 invånare. Men det som kanske fick mest intresse i veckan var Ekots granskning av Folkhälsomyndighetens information till allmänheten i höstas när en andra våg var i antågande.
En granskning som Ekot har gjort visar alltså att Folkhälsomyndigheten i början av den andra coronavågen underdrev hur snabbt smittan egentligen spreds i Sverige. Och dessutom påstod att svenskarna följde rekommendationerna väl, trots att undersökningar pekade på allt sämre följsamhet.
Det är ju hela tiden en balans hur mycket man ska liksom då trycka på och så att säga skrämmas, och hur mycket man ska använda moroten och tala om att vi gör faktiskt ett bra jobb.
Ja, Anders Tegnell säger nu efteråt till Ekot att det är osäkert om det skulle haft någon nytta att ropa varg, som han säger. Det är en balans mellan att skrämmas och att använda morötterna, att tala om att allmänheten gör ett bra jobb. Det som Ekots reportrar har tagit fram här om Folkhälsomyndighetens budskap i september, vad säger ni? Är det viktiga rön? Daniel, vad ska vi göra med den här informationen?
Nej, men dels så blir jag lite trött på det här liksom klankandet på Tegnell. Jag har ju själv varit kritisk och är det i vissa delar. Men jag såg honom i tv för några dagar sedan och då, ibland undrar man hur pallar han. Jag tänkte lite grann på Churchill under andra världskriget, och Tegnell tror jag inte dricker en flaska whisky varje kväll. Så att han slappnar inte av. Tegnell har någon annan metod uppenbarligen. Alltså så här, jag tror att de har gjort så gott de kan. Det här finns ju någon form av liksom felbedömning. Man har varit liksom lite osynkad med de här vågorna. Man missade inledningsvis alltså att det kunde bli samhällsspridning. Sen så var det när vi inte hade någon samhällsspridning i stort sett under sommaren. Då höll man kvar alla 70-plussare liksom i någon sorts karantänsläge. Och sen då släpper man på allting på hösten när smittspridningen stiger.
Ja, men det här handlar ju inte så mycket om åtgärderna egentligen, utan hur läget, smittspridningsläget var, alltså beskrivningen av det.
Ja, precis. Men det är ju också att de här åtgärderna har ju på något sätt, alltså det finns ju ett glapp i, så att säga, Folkhälsomyndigheten rekommenderar med regeringens hjälp då, olika åtgärder. Och de åtgärderna har ju ett moment som verkligen är, det här gör vi för att minska smittspridningen. Sen har vi ett annan nivå, det är någon sorts allmän så här, liksom, socialpsykologisk kommunikation. Liksom, de pejlar av liksom, vad folk klarar av, vad är möjligt att göra. Och det där tror jag vet inte, liksom, det här får man utvärdera efteråt. Jag tror att det hela tiden har varit så att de som pratar om att man vill ha en lockdown, ja, det är inte säkert att det hjälper. Alltså, så att jag tror att han har hanterat ett läge så gott det går. Det jag tycker är intressant är att de missar läget när de släpper på smittspridning och liksom lättar på restriktioner när smittspridningen gick upp. Och det är ju egentligen det här en del av det vi beskriver nu.
Henrik?
Alltså, en sak som jag tycker är anmärkningsvärd med det här uttalandet är att jag vet inte vad som hade hänt om vi hade skrikit varg. Därför att det är ju att missuppfatta vad det uttrycket betyder. Att ropa varg, det är ju när man otillbörligen varnar för en fara som inte finns där. I det här fallet så är det ju så att man inte har ropat varning för en fara som uppenbarligen fanns där. Det är väl en väsens jättestor skillnad på det. Och sen så håller jag väl med Daniel, alltså jag tycker att man behöver inte liksom vara onödigt aggressiv mot enskilda individer. Alltså, Tegnell måste ju ha en mardrömslik situation hela tiden, som har varit i rampljuset på det här sättet hela tiden. Så att man får väl skilja på person och liksom verk, vad organisationen har gjort. Men jag kan väl konstatera så att jag och några till började titta på alla de här siffrorna som kablades ut redan för ett år sedan. Och då blev folk i allmänhet arga som bin och tyckte att nu är ni illojala med hela den svenska linjen. Vi ska ha ett folk, en sammanhållen linje för hur vi tittar på de här siffrorna. Och du, Henrik Jönsson, du hjälper inte vår liksom folkinsats liksom, när du kritiserar på det här sättet. Så att det är väl på tiden att någon ändå börjar titta på de här siffrorna. För det som hände i höstas var jättekonstigt. Och det behöver man ju inte vara raketforskare, statistiker eller epidemiolog för att se. Att precis när allting började gå upp igen, ja, men då tyckte man nu är det dags, för vi har förberett att vi vill ju släppa upp restriktionerna, och det är ju trevligt, det vill väl jag också, det är ju klart att det är ingen som inte vill, men om man säger att nu lyfter det här, att då i det ögonblicket välja att vi säger att det är lite lugnare för vi hoppas att det ska vara lugnare och sen öppna ändå. Jag tycker det är jätteoansvarigt, och att det är verkligen på tiden att folk faktiskt började ställa dem mot väggen med hur de hanterar de här siffrorna, i synnerhet när de rapporterar dem rakt ut fel.
Ett exempel som Ekot hade var ju när ökningen av antal smittade var 35% från en vecka till en annan, och den beskrevs som en liten försiktig ökning då av Folkhälsomyndigheten. Maria?
Ja, nej, men jag är ju av den, kanske tycker jag, ganska okontroversiella åsikten att en myndighet ska rapportera siffrorna. Att värdera dem och tolka dem, och även att bedöma vad budskapet ska vara till folk, om det ska vara positivt eller negativt eller så vidare. Det är upp till politiker att göra i så fall, om man vill göra en tolkning av de här. Och då kan de politikerna ha olika uppfattningar, och det är helt fine. Men myndigheten har ingen anledning att lägga värderingar i de siffror som de rapporterar. De ska rapportera statistiken, och sen kan journalister kan också göra sina tolkningar av om det är en stor eller en liten spridning. Jag tycker inte myndigheten ska ägna sig åt det, utan de kan rapportera statistiken helt enkelt. Och det gjorde de väl i och för sig. Men sen så la de värderingar i hur de uttryckte sig kring den.
När Tegnell sa så här att det är en balans hur mycket man ska trycka på och skrämmas och hur mycket man ska använda...
Ja, jag tycker inte det är liksom inte hans sak att göra den bedömningen.
Inte tänka morotsstrategi ska alltså inte vara en del...
Nej, det är inte, jag tycker inte det är hans sak. Vill man att någon specifik myndighet ska ta ansvar för det, då är det kanske någon annan myndighet än just Folkhälsomyndigheten som ska göra de avvägningarna.
Ja, men det där är ju en konsekvens. Det har ju blivit på det sättet på grund av att regeringen konstant har varit så undfallande, och man har liksom lämpat över en alldeles för stor roll på den här myndigheten som inte har det uppdraget.
Daniel?
Nej, men jag tänkte på en sak. Det är lite grann det Maria sa, att det är lite grann som om SMHI skulle liksom bestämma, rekommendera också nu det grillväder liksom. Land- och sjövädret, nu rekommenderar vi ta på er shortsen, sola magen. Liksom, det är här, vi ska också tycka att det är nice med det här vädret som vi rekommenderar. Liksom. Alltså, man lägger inte in värderingar om vad man tycker om vädret liksom, oftast. Kanske på Aktuellt och sådär. Men jag tänkte på en sak, och det är att jag undrar om inte... Dels, jag har sagt det tidigare i den här podden, Tegnell, alltså, om någon skulle göra en granskning av hur många minuter per dag Anders Tegnell har varit i sändning, i intervju, i så att säga prat, som vi gör i den här podden nu, en timme, 10 minuter. Det är ganska jobbigt. Man vill liksom lägga sig ner på soffan efteråt, liksom ta helg. Inte Maria, hon har 7 åtaganden efter det här, för hon är en superperson, har vi fått reda på i förpratet här. Men liksom, vi andra måste få lägga oss ner och vila lite, framförallt Staffan.
Vanligt folk.
Men då undrar jag så här, han har ju i princip sänt oavbrutet. Hur många minuter har han tittat på siffrorna? Har han gjort det på pendeln hem till Linköping eller? Det är en sak. Alltså, de har ju sänt väldigt mycket. Hur mycket har de tagit emot information? Då var det någon kompis till mig som sa, Tegnell är ju bara kommunikatör. Men i helvete, han är inte presschef på Folkhälsomyndigheten. Han är ju statsepidemiolog. Det har väl någonting med det så här biologiskt vetenskapliga fältet att göra, hoppas jag. Att det inte är en PR-kille. Men den andra grejen då, det är att jag undrar, är vi inte överinformerade? Jag har uppfattat den här våren, jag har tagit det här på väldigt stort allvar hela tiden. Jag stängde min arbetsplats, tror jag, 8 mars 2020. Vi har jobbat hemifrån sedan dess. Jag har gjort allt man ska, vad jag vet. Men, sista halvåret alltså, jag tar det på väldigt stort allvar. Men, det är ju, alltså informationen, den handlar ju inte längre om, så att säga, rekommendation. Vilka är rekommendationerna just nu? Jag har ingen aning nästan. Alltså, vi är så överinformerade under den här pandemin att informationen till slut dränker ju den information vi behöver. Behöver vi veta om det var 29 eller 32 som dog igår eller eventuellt efterrapporterat under den förra veckan? Och hur läget är i Portugal? Give me a break. Berätta vad vi ska göra. Ge oss relevant information. Mycket mindre än vi får idag.
Nu ska ni höra. På torsdagens pressträff berättade MSB:s rådgivare Svante Werger att Kantar Sifos, som ju gör enkäter till människor om hur väl de själva tycker att de har följt myndigheternas råd och rekommendationer, där är det nu 8 av 10 som säger att de har följt det ganska bra eller mycket bra. 8 av 10. Och när Kantar Sifo frågar hur folk anser att andra än de själva följer rekommendationerna, så blir siffrorna sämre. Men nu har man också skickat en fråga till folk, berättade alltså MSB då i häromdagen. Man frågar om, har ni under gårdagen träffat andra personer inomhus på mindre än 2 meters avstånd och mer än 15 minuter? Och det är alltså inte folk som man bor med då. Och på den frågan så svarar då 3 av 10 att ja, det har man gjort. 3 av 10 svarar att man har träffat folk inomhus på det viset. Oftast är det på arbetsplatsen. Men han berättade också, Svante Werger, att det varierar det här med geografi och ålder. I Västsverige och i Malmöområdet så är det fler som svarar att de har träffat andra under gårdagen på det här nära håll. Och kvinnor 18-29 år är tydligt överrepresenterade, där nästan hälften säger att de har träffat andra under gårdagen.
Hur många borde det vara då? Det är omöjligt att tolka de där siffrorna. Man inte vet hur många det borde vara. Hur många
det borde jobbar väl vara nära skolan? 0 som gör så där, antar jag.
Nej, det borde det väl inte vara, för att vi har folk som jobbar inom vården. Vi har ju fortfarande skolundervisning igång. Det finns folk som jobbar inom yrken där det inte är möjligt att hålla social distans hela tiden. Och det är väl inte minst just många unga kvinnor som jobbar inom vården till exempel. Och sen så måste jag ju också påpeka då, det är ju roligt att vi kommer tillbaka till diskussionen om statistik här hela tiden. Men det är så i statistiska undersökningar att folk i allmänhet tycker att de själva har skött sig bättre än andra. Man tror också till exempel att ens egen barns skola, den tycker man är bra, men de flesta andra skolor där är det bara kaos och oordning, en vanlig uppfattning. Man tycker att ens egen vårdcentral fungerar bra, men vården i övrigt fungerar inte alls och så vidare. Så att det där går igen, kan man säga, även i andra undersökningar.
Ja, jag tror i alla fall att jag har följt råden, för att jag vet ingenting om hur det ser ut i samhället, för jag är inte där. Henrik, vad säger du om detta med 3 av 10 som träffade andra personer under gårdagen? Och unga kvinnor, där är det nästan hälften.
Nej, alltså, jag lever ju som du, Staffan. Jag sitter ju bara inlåst i min kammare och gör videos, så att jag vet inte hur det ser ut på stan längre. Men i början av veckan så var jag ju uppe i Stockholm då för att göra ett par intervjuer. Och Då blev jag lite paff, ska jag ärligen säga, för att då var det som att jag klev in i en värld som var precis som vanligt. Det var folk på uteserveringarna, det var soligt och jättetrevligt.
Sveriges huvudstad?
Ja, i Sveriges huvudstad. Där satt de och drack Chablis på Stureplan. Så att siffrorna förvånar mig inte överhuvudtaget. Och sen så finns det väl en stor trötthet dessutom i nuläget. Liksom, det finns mycket stor trötthet mot att folk ska fortsätta att hålla på och isolera sig. Och sen så tror jag det spelar in att vaccinet är på gång och att folk börjar vaccineras. Och att det också leder till att folk kliver ut och börjar vara lite olydiga.
Så här, Tegnells användning av liksom ropa på vargen-liknelsen som Henrik dekonstruerade ganska snyggt. Kan det vara så att Anders Tegnell tänker att han under den här resans gång har ropat på vargen? Och att han nu inte längre vill göra det, eller våga göra det, eller vill spara det till en senare tillfälle. Alltså, det finns ju någonting, det här behöver verkligen utvärderas sen. Sen ska jag säga så här, jag gjorde i mitt yrke på Katalys, så åkte jag till Danderyd under förmiddagen idag. Åkte runt Danderyd och gjorde lite videoklipp. Jag är också i videobranschen, Henrik. Jag går in på ditt område här. Och jag kan faktiskt säga att jag var där i 2 timmar. Vi reste runt, vi var i centrum, vi var vid olika punkter där. Jag såg inte en människa med munskydd. Mycket intressant. Det gör man på andra delar av stan, kan man säga.
Jag kan också nämna att på Kvartal så har vi en text av kulturskribenten Lappo Lappin som har beskrivit hur några av de mest kända folkbildarna i pandemisituationen ofta hävdar att de har rent faktabetonade vetenskapliga besked och råd, men att det faktiskt smyger sig in rent etiska resonemang där, fast det kallas vetenskap. Våld istället för vetenskap är den fräcka rubriken på den texten. Nu åter till svensk inrikespolitik.
De partier som avser att tillsammans rösta fram en statsministerkandidat bör gå in i ett samarbete på lika villkor, där inflytandet fördelas utifrån varje partis storlek. Det är vårt ingångsvärde. Om vi efter valet skulle ingå i ett regeringsunderlag utan att ha egna statsråd...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sposter. Då ställer det avsevärt högre krav på ett förtroendefullt och ett nära samarbete med de partier som ingår i regeringsunderlaget.
Det var i onsdags som Jimmy Åkesson kallade till pressträff i riksdagens andra kammarsal. Den är både rymlig och pampig, så coronaavstånd skulle vara möjligt att hålla. Ja, att partiet vill signalera att här är vi och ni bör räkna med oss, ni som önskar en borgerlig regering efter valet 2022, det är väl rätt så uppenbart. Men vilken effekt kan det här ge? Har SD förändrat tonen gentemot framförallt moderater och kristdemokrater? Vad säger Henrik Jönsson?
Jag tycker att det där låter, jag känner igen det mesta som jag hörde både den konferensen och sedan när Åkesson intervjuades på SVT. Åkesson har väl uttryckt ungefär samma saker hela tiden, och jag menar han betonar ju det att de vill ha inflytande efter storlek återkommande.
Men vi ställer inga ultimativa krav, det var ett väldigt tydligt budskap.
Det sa han väl inte riktigt. Han sa väl att han inte tänker tala om vilka ultimativa krav de eventuellt kommer att ställa, eller missförstod jag det?
Ja, jag har sett det flera gånger. Han sa visserligen inte att han inte ger någon framtid, absolut aldrig skulle kunna göra det, men han sa vi ställer inga ultimativa krav, för han trodde inte att det skulle vara konstruktivt att göra det.
Det har han ju ganska mycket rätt i. Jag tänker om man går in i en regeringsförhandling så är det ju åtminstone väldigt dumt att ställa ultimativa krav i media innan man går in i den. Där resonerade vi ju mycket om när vi ville få en möjlighet att ingå i en regering från Miljöpartiets sida. Jag brukade säga till journalister, då, för de ville ju alltid att man skulle presentera sina ultimativa krav. Då sa jag att eventuella ultimatum ställer vi inte via media. Och det tror jag är en utmärkt strategi om man ska ha framgång sen i förhandlingarna. Däremot tror jag nog att de har mer eller mindre ultimativa krav som de inte talar om för oss.
Alltså, en sak som slått mig när jag har lyssnat, när jag har följt det här liksom, och jag menar, det är som att svensk politik har handlat om Sverigedemokraterna i 10 års tid nu, nästan hela tiden, och alla diskuterar hela tiden vad som kan eller vad som inte kan hända om man skulle drista sig att samarbeta med Sverigedemokraterna, och alla diskuterar olika regeringsunderlag ser ut etc. Så att jag har funderat på det här, och jag tänkte ställa frågan här till liksom panelen på något sätt, som affärsman och som lekman. Så undrar jag ibland, varför måste politik just, som är ett så himla viktigt aspekt på varje medborgares liv, vara som en slags mystery box? Det vill säga att du ska rösta på ett parti, och sen så avslöjar allihop efter att du har valt hur de tänker samarbeta, vilka grejer de kommer att göra upp i kring. Hade de här människorna inte kunnat sätta sig ner, börja förhandla nu? Det är lite mer än ett år till valet. Börja förhandla nu, förhandla klart. Och nästa gång så folk börjar säga att nu kommer 30-talet, eller nu blir det kaos och det kommer att bli sig. Nej, vi har ett dokument, här är det. Det är detta vi tänker göra, det är det här vi går till val på. Klart.
Mm. Panelist Wetterstrand först.
Ja, men det finns ju många svar på den frågan förstås, och man har ju testat också många olika strategier. Vi testade både att göra det lite öppet inför valet och låta valresultatet vara det som avgjorde hur mycket inflytande vi skulle få. Och vi gjorde vid andra tillfällen färdiga överenskommelser med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kring vad vi skulle satsa på tillsammans i en regering. Den borgerliga sidan har också på olika sätt testat de alternativa olika strategierna. Fördelen med att inte göra färdigt förhandlingarna innan valet är att man låter väljarna ha någon inverkan över hur resultatet ska bli. Vilket ju är lite själva poängen med att ha ett demokratiskt val. Jag gillar ju själv egentligen bäst den variant man har i Finland, där man utgår ifrån att partierna kommer att så gott de kan genomföra de valprogram som de har aviserat före valet. Man röstar på ett parti som inte i förväg berättar exakt vilken regeringskonstellation de tänker vara med i. Möjligen kanske man utesluter någon, ofta då högerextremister, som blir uteslutna av de som står lite mer till vänster. Men i övrigt så för man förhandlingarna med de partier som vill efter valet, och så driver man så gott man kan sin politik. Det tycker jag egentligen är den bästa varianten. Då vet väljarna vad man röstar på, men det är partierna själva sen som avgör om de tycker de får ett tillräckligt bra resultat i regeringsförhandlingarna efter valet.
Suhonen?
Ja, nej men så här, för det första så kan man säga så här att jag tycker inte det är något konstigt i SDs budskap. Jag kan ju ha synpunkter, det har jag verkligen, på deras liksom närvaro i det borgerliga blocket. Men liksom, de som borde dra öronen åt sig, det är ju Busch, alltså Ebba Busch, Ulf Kristersson och inte minst Sabuni. Därför att alltså Åkesson och SD gör ju klart, vilket är ju ganska självklart, att ett parti med 17-21% någonstans, som är 40% av en möjlig borgerlig högerregering, så att säga, regeringsmandat så att säga. 20% av väljarna blir ungefär 40% av vad heter det, en sån regeringskonstellation. Det är klart att de kommer kräva inflytande. Sabuni har ju så att säga genomdrivit sitt partibeslut genom att säga att det inte kommer bli något inflytande. Och det jag vill säga då är att jag tycker att det som landar ut nu är ju de facto att vi återigen har två politiska block. Alltså vi har ett rödgrönt med V och C, med sossarna och Miljöpartiet. Vi har ett borgerligt högerblock som lutar sig mot SD, där Liberalerna nu ansluter. Och det är ju liksom, det är ett nytt läge som på något sätt kommer, tror jag, göra att politiken blir roligare igen. Det kommer finnas två huvudalternativ.
Ja, jag är mest inne på, har det hänt någonting i politiken som en följd av de här ställningstagandena som kom från den här pressträffen? Alltså, är det någonting som skakade till eller som blev annorlunda, Maria?
Ja, men det blev väl möjligen en något tydligare positionering, men jag tycker kanske journalisterna har låtit SD komma lite enkelt undan med det här. De håller en pressträff där de i princip säger att vi tänker inte ge något besked om regeringsfrågan. Vi vill sitta i en regering, men man pressar dem sen inte liksom mer på vad slags regering det skulle vara eller vad de skulle driva där. Och det är klart att de inte vill ta sån ställning. Men det är också underligt att man då inte omedelbart också går på och pressar ordentligt Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna. Kan de tänka sig att de sitter med i regeringen SD? För att jag, som jag hör vad de säger, så tänker de sig på något sätt att de ska vara en stödjande kraft vid sidan av, som ska ha måttligt inflytande, och särskilt inte i de frågor som är känsliga. Och där tycker jag också att det har kanske varit lite otydligt ifrån det hållet.
Ja, för där sa ju Jimmy Åkesson så här att om vi ska vara med i regeringsunderlaget men inte sitta med statsråd, då ställer det högre krav på ett förtroendefullt samarbete, och då måste det rimligen skapas före valet, eller det är det mest sannolika i alla fall. Det låter nästan som att vi kräver mer inflytande om vi inte får den position som det innebär att sitta i regeringen.
Mm, det tycker jag, så tolkar jag det också.
Du gör det,
och, ja. Ja, det gör jag. Och jag tycker också egentligen att det är en ganska rimlig position. Man behöver ha tydligare framgångar för att kunna motivera internt varför man accepterar att vara vid sidan av regeringen. Eftersom det ändå är väldigt mycket politik som sedan formas i regeringskansliet. Och man har ganska begränsade möjligheter att påverka den om man inte själv är med.
Det är en grisen i säcken situation annars, så att säga.
Ja, lite så är det.
Henrik?
Ja, alltså... Det där, rent förhandlingsmässigt så tycker jag inte att det är någonting som är konstigt som har hänt överhuvudtaget. För att det här med att till exempel säga att ja, men om vi inte sitter med i en regering, då kommer vi att kräva något annat plåster på såren för att ändå släppa fram. Det där är ju samma sak som om jag är delägare i ett aktiebolag, då är det andra förutsättningar än om det är ett gäng andra personer som äger bolaget och jag ska stötta. Då måste jag ha ett bättre avtal på något annat sätt som väger upp för att jag inte får del av uppsidan med att vara med i själva bolaget. Så att just den biten är ju ingenting som är konstigt. Sen så tänker jag att du frågar, Staffan, om det är någonting som har ändrats. Det är väl en sak som har ändrats. Och det är att de här människorna som har hållit på under de senaste veckorna, och jag tänker på både statsminister Stefan Löfven och journalisten Susanne Nyström, som båda har liksom hållit på att twittra om så här: ni ska inte tro att Sverigedemokraterna kommer att lägga sig platt, eller för de som tror att Sverigedemokraterna kommer att lägga sig platt så kan ni ge upp de idéerna. Och det kan man väl göra, absolut, efter det här. Men den här saken, det är väl ingen som har trott det. Det vore jättekonstigt. Vad är det för föreställningsvärld? Det som är intressant i sammanhanget är ju precis det som jag efterlyste för en stund sedan. Då måste man ju titta på vad är de konkreta sakfrågorna. Och visst, som Maria, du säger, det där kan man lämna till liksom demokratisk elasticitet till eftervalet. Men om vi nu har de här två blocken som har uppstått och det finns en sån väldigt stor osäkerhet runt just den här frågan, nog finns det en rimlighet att vara sansad och säga att ja, de är här, ja, de kommer att vilja påverka politiken. Nu kan vi prata om exakt vad det gäller. Det hade ju varit mycket intressantare än att alla håller på med de här spelteoretiska argumenten om det kan bli si, men det kan bli så.
Men för att ändå bara ta en sista kommentar om de spelteoretiska, alltså anledningen till att de känner behov av att säga vi kommer inte lägga oss platt, det är ju att de i slutändan så kan man verkligen ifrågasätta, skulle de fälla en regering som var en högerregering som de inte själva var med i, och därmed bädda för att det blev en socialdemokratiskt ledd rödgrön regering istället i det här läget. Precis samma fråga som man ställer till Vänsterpartiet varje gång. Kommer de verkligen att kunna fälla en socialdemokratiskt ledd regering och därmed släppa fram en på högersidan istället? Och det är ju det som är själva frågan här.
Desto bättre att de gör upp i förväg om frågorna, så vet vi redan det.
Ja,
så behöver det inte vara en surprise box efter valet.
Nej, fast man får inte alltid svaren.
Veckopanelen, vecka 15. Och innan vi går vidare, en påminnelse om det som är en förutsättning för veckopanelen och allt det andra som ingår i paketet kvartal. Det är frivilliga ekonomiska bidrag som betalar det här, och det fungerar ju än så länge. Men vi vill att det fortsätter att fungera, gärna med ännu fler som är med och bidrar. Vi har gjort det allt lättare att skicka en slant. Mer om det på kvartal.se/gava. Och tack vare det här kan ni ta del av allt från kvartal utan reklam, utan betalvägg. Nu fortsätter veckopanelen med Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Daniel Suhonen.
Jag sitter här för att det är jag som är den svenska komikern som var anklagad under MeToo. Jag
Jag gör det för att jag har tappat kompassen, för att jag fick frågan. Och jag vet inte längre vad som är upp och ner och vad som är rätt och fel.
Jag står för den här publiceringen. Den har ett publicistiskt värde. Det är en relevant historia om en respekterad komiker som plötsligt försvann från offentligheten. Han är oskyldig i juridisk mening, men väldigt många har uppfattningen att han är skyldig, att han ska betraktas som skyldig. Det är en historia som är ganska typisk för vår tid också, det limbot han hamnar i där.
Det kokar där ute där många kvinnor just känner sig förbannade helt enkelt över att vi sista tiden har fått se en rad program där kända och mäktiga män ges medialt utrymme att berätta om hur jobbigt de tycker att det har varit att vara anklagade för sexualbrott.
Ja, det är nästan 2 veckor sedan SVT publicerade dokumentären om komikern Soran Ismail. Persona non grata är programtiteln. Ni hörde sist här författaren Maria Sveland från P1 Morgon som är djupt kritisk till programmet, som hon tycker är ett av flera tillfällen när mäktiga män får en plattform som kvinnliga brottsoffer inte får. Och före henne försvarade Helena Olsson, programbeställare på SVT-dokumentären. Det var från programmet Morgonstudion. Panelister Daniel, Maria och Henrik, har SVT huvudsakligen gjort rätt med att producera och sända Persona non grata, nästan en timme om Soran Ismails yrkesmässiga och sociala limbo?
Jag har inte sett den här tv-dokumentären, ska jag säga. Jag känner inte honom, jag har inga band till någon av de inblandade i det här.
Undvek du den liksom aktivt?
Ja, lite grann så. Man har en del annat att göra, så att säga. Och en del av det här får man ju till sig då via en poddmedverkan. Nej, men det jag vill komma till är så här att jag vill leva i ett samhälle med pluralism. Ni hör, jag går åt höger för varje timme som går här. Det är fruktansvärt. Nej, men jag skojar bara. Men jag vill ha ett samhälle med pluralism. Och Maria Sveland som redaktör hade ju inte publicerat just den här dokumentären, men hon hade publicerat andra saker och gör ju det också då i sina plattformar på sociala medier. Och jag tror att vi måste leva med att det här är svåra och komplexa frågor, och det är just därför vi ska ha pluralism. Vi ska ha olika redaktioner som tar olika beslut. Någon publicerar en som anklagar någon för ett övergrepp och någon publicerar någon som har blivit anklagad. Jag skulle säga så här, från ett feministiskt, från liksom vissa positioner så kan man säga att det här är en backlash. Men man kan också säga från en annan position, rättssamhället strikes back. Alltså så här, det är ju så att många av de här männen som har anklagats, en del säkert med rätta, en del har varit oskyldiga. Men framförallt, man har inte kunnat döma alla dessa män som anklagats. För att det inte funnits bevisläge. Deras liv har slagit sönder. Ja, med den lagstiftning vi har så kommer det också rätt, så att säga, i vissa fall då, så slår rättssamhället tillbaka. Mm. Och man gör journalistiska berättelser om de här processerna och de här livsödena. Det får vi leva med. Mm. Och det är svårt.
Henrik, var det rätt att sända programmet?
Alltså, utan att ta ställning till precis sakfrågan, som jag inte är speciellt insatt, varken egentligen så himla insatt eller intresserad av, så tycker jag att det är viktigt att företräda att det är högt i tak rent medialt på vad man kan presentera för innehåll. Så att jag håller med Daniel här. Jag tycker att det kan väl finnas skäl att ge uttryck för perspektiv från flera olika håll. Jag menar, ett program måste ju inte vara så att alltid ska försöka täcka upp alla vinklar för att vara så att säga objektivt. Utan de deklarerade ju att det här var ett program som skulle komma ur, liksom, som skulle skildra Sorans perspektiv. Och det må vara hänt. Så kan man tycka vad man vill om det. Och det är väl rimligt att det är en debatt efter också, där folk tycker olika saker om det. Men i princip, ja. Jag ser inga problem med att man publicerade ett sådant program i sig.
SVT hävdar ju att man inte ägnar sig åt skuldfrågan. Det är i alla fall inte fokuset, säger man där. Maria, vad säger du om själva att sända detta program?
Jag tycker att det kräver en del mod att göra det, för att det är förutsägbart att det kommer kritik som också i vissa fall är relevant naturligtvis. Man kan ifrågasätta varför man väljer att göra det här och inte någonting annat. Jag upplever det också lite grann som någon slags retroaktiv balansering. När MeToo drog igång så var det ju som en stört våg av anklagelser som gick ganska ogranskade ut i rubrikerna i många media. Och det är ju, har man tyckt i efterhand, kanske lite problematiskt så i efteråt, att människor blev anklagade för saker som inte var bevisade ännu. Och man lät det få väldigt stort medialt utrymme. Ibland namngavs personer, ibland namngavs de inte. Och jag tror att det finns en slags ångest i kollektivt i journalistkåren. Lite över hur man sprang i flock i det läget. Och även om otroligt mycket av det som hände då var väldigt, väldigt bra. Och jätteviktigt för många kvinnor som har blivit utsatta för både små och stora övergrepp. Att verkligen kunna få känna att det är inte okej. Jag får säga ifrån. De här männen ska inte komma undan med att göra den här typen av saker. Så blev det också en ganska ensidig bild under en ganska lång period där. Där den som möjligen försökte tala till sitt eget försvar eller gå till någon annans försvar blev väldigt, väldigt hårt åtgången. Och på något sätt så känner jag det som att det här blev liksom deras sätt att balansera nu i efterhand det som man kanske inte tycker att man gjorde helt 100-procentigt då. Och då kan man ju ifrågasätta, gör det saken bättre att man då kanske lägger mer tid då på den andra sidan av berättelsen? Jag tror kanske att den här behövdes, men nu är det klart då. Möjligen med den balanseringen. Möjligen kan man se det så i alla fall.
Daniel?
Jag tänker att det finns en annan nivå på detta. Och det är det här limbot som nämns i den här vignetten här. Och det är ju det här att en person som har gjort någonting som någon anklagar den för. Eller inte gjort det, men anklagas för någonting. Blir sedan då drabbad, inte av en dom som faller ut åt något håll. Utan blir helt enkelt drabbad av någon sorts nästan yrkesförbud. Och sen så liksom alltså allting, i det här fallet en komiker som jag inte har tittat speciellt mycket på eller känner till. Men som liksom då blir av med massa jobb och liksom blir drabbad av någonting. Och då är frågan så att säga, en person som inte är dömd eller till och med i några fall som är dömd. Men som är kanske en skicklig journalist eller jurist eller vad det nu är för någonting. Ska den personen någonsin kunna ha sonat sitt brott? Det tycker jag är en viktig grej av ett rättssamhälle. Du kan göra fel, du kan göra något dumt, du blir dömd eller frikänd. Är du frikänd, då är du inte skyldig. Och är du så att säga, när du har sonat ditt brott, då måste du ju kunna försörja dig. Du måste ju kunna ha en verksamhet. Och man måste ju kunna, alltså jag menar, nu talar jag om saker inom rimlighetens gränser, men man måste ju kunna få gå vidare också, lära sig av ett misstag eller många misstag i vissa fall, gå vidare, vara en person med en prick i sitt så att säga rättsregister, en person som folk vet har gjort dumma saker, men man måste ju kunna leva sen.
Jag tror inte man ska underskatta reaktionerna från många kvinnor ändå på det här programmet, och uppenbarligen var det kanske en hel del som var uppladdat av detta ilska sen tidigare också. Bianca Kronlöf är skådespelare och komiker. Hon ställer hela komikerbranschen mot väggen i ett uppmärksammat videoinlägg på Instagram som enligt appen Instagram har 1 miljon visningar trots att det bara är ett par dygn det har funnits. Här är ett kort klipp från det.
Och nu kommer det bli riktigt jävla dålig stämning, för att nu riktar jag mig till alla män i komikerbranschen. Ja, jag kommer dra er alla över en och samma kam. Men vad fan Bianca, varför är du arg på mig för? Jag har ju inte gjort någonting. Exakt, det är precis det som är problemet. Du har inte gjort någonting. Du sa inte ifrån när din kompis låg med tjejer som var 10-15 år yngre. Du sa inte stopp när kokainet kom fram till de här unga tjejerna. Och du slutade inte garva när din kompis skämtade om dem. Du har gjort ingenting.
Bianca Kronlöf är upprörd och anser att komikerbranschen är marinerad i sexism. Och att det är kvinnorna som är tystade, inte Soran Ismail och andra män. Vad säger ni om den kritiken? Daniel?
Jag håller helt med. Alltså, jag känner inte komikerbranschen. Men det här är ju det grundläggande problemet, att Kronlöf har ju rätt liksom, precis som hela MeToo-rörelsen har rätt i grundförutsättningen, att kvinnor över hela världen under så lång tid vi kan överblicka har utsatts för patriarkala övergrepp och sexuella liksom oönskade närmanden hela vägen till våldtäkter och mord. Det är grundproblemet i vårt samhälle. Men på marginalen kan också människor i den här revolutionen ha hamnat i kläm. Även personer som då har gjort dumma saker och övergrepp och sonat sitt brott eller inte kunnat dömas kan också förtjäna att få komma till tals och ha en framtid efter det som så att säga rättsstaten eller annan stat har agerat. Så, ja, feministerna har ju rätt, men det kan ändå behövas andra röster.
Maria?
Ja, men jag tänker också så här att om man ser den här dokumentären i sin ensamhet, bara en timme med en man som har anklagats för sexualbrott som får ge sin bild av storyn, det är klart som fasen att man blir upprörd. Det förstår jag också, inte minst om man är i den branschen själv och upplever att det finns en enorm tystnadskultur bland kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp inom branschen eller som har hånats av sina manliga kollegor eller på olika sätt upplever att man har inte haft möjligheter att ge sin bild av det här. Det är inte så konstigt tycker jag. Det betyder ju inte att det inte ändå kan finnas ett intresse om man ser det i det stora hela, för att också titta på den sidan som man ger bild av i den här dokumentären. Men det leder ju också till den här diskussionen som jag tror är nyttig och bra och som behövs. Så på det sättet så har den väl också väckt en debatt som är jätteviktig.
Så i princip så jag tror jag inte att det är någon som inte håller med om att övergrepp är en dålig grej, att alla tecken på att en sån kultur finns bör beivras. Jag tror alla är överens om det, och jag tror även att alla är överens om att det finns en skyldighet för de människor som är i omgivningen där det finns liksom en kultur som gör övertramp, att man ska agera mot det. Jag tror inte det som är problemet. Så att utan att kommentera specifikt på liksom egentligen vare sig fallet eller den här filmen, så tror jag att det som intresserar mig mest är att det här är en ganska komplicerad principiell och etisk fråga som handlar huvudsakligen om gränsdragningsproblematik. För att jag håller med när vad Kronlöf säger, absolut. Du kanske om du har bekanta som beter sig på ett sätt som inte är okej, så kanske du ska ta ett snack med dem. Däremot så finns det ju också en elasticitet i det där som säger att okej, okay, så att om du dejtar någon som är 15 år yngre, då är det ett problem. Är det ett intrinsikalt problem? Jag menar, okej, droger är inte tillåtet, för kokain var det andra exemplet, men det finns ju en risk där att man går över en gräns där det blir en form av puritansk prusiluskmoralism som säger att vi har vissa ålderskriterier för legitima förhållanden. Det kan väl vara liksom en kvinna som är 60 som är ihop med en man som är 25, och om båda vill det så är det helt okej att göra det. Det tycker inte jag att man ska ha några synpunkter på, att då måste du ta ett snack med dem också. Jag har ingen färdig slutsats här, men jag tycker att det är nog angeläget att man måste kunna ha den principiella diskussionen om var gränserna ska dras någonstans.
Just den här frågan om ålder i förhållanden tycker jag inte är så superintressant, för det är klart det är tillåtet att ha förhållanden två personer emellan. Det som det handlar om är ju maktstrukturer och hur de här maktstrukturerna förs vidare och fortsätter att existera. Och jag tror också att en del av upprördheten här handlar om att man kan få en känsla av att jaha, var det här MeToo, var det bara en liksom engångsgrej? Den hände under en kort period och då var det okej att prata om de här sakerna ur kvinnors perspektiv. Nu är vi tillbaka och pratar ur männens perspektiv. Och jag sa förut att låt det vara liksom färdigt med balanseringen nu och nu kan vi gå vidare. Men när jag menar gå vidare så menar jag att nu får vi gå vidare och fortsätta att prata om den utsatthet som många kvinnor upplever. Både när det gäller trakasserier och när det gäller sexualbrott och våld. Så nu tycker jag att MeToo ska ta nästa steg, kan man väl säga, till nästa nivå efter det här.
På kanten till den här så att säga, Ismael-filmen liksom, så, så var, hade vi också Lamberts där liksom precis innan påsk. Och jag menar, det har ju liksom, de här sakerna förstärker varandra, bilden av någon sorts backlash som jag tror liksom är en backlash i någon mening, att att nu, det som Maria kallar som att nu korrigeras någon sorts obalans som har funnits. Jag menar, det har inte varit brist på rejäla genomgångar. Jag menar, Matilda Gustafssons lysande grejer i DN om så att säga Jean-Claude Arnauds grejer i närheten av Svenska Akademin och så vidare. Det där har ju granskats med mera, med mera, med mera. Och jag håller med Maria, grundgrejen här är ju mäns övergrepp mot kvinnor. 99,99% av det här problemet är ju det. Men sen, och liksom, det är rättmätigt på alla punkter att diskutera det. Men det finns också så här en betydelse av, stor betydelse av att också den andra rösten får komma fram. Och jag hoppas verkligen att inte den här debatten är slut, liksom, utan att den bara är början. För jag tror att väldigt många av oss under vårt liv fram till idag har varit med om situationer i våra privata liv, och man har varit på fester och man har varit på olika situationer där saker har varit i gråzoner för en själv och för andra och folk man har sett. Och det är klart att om jag hör någonting, grannen tvärs genom väggen, om jag tror att de slår ihjäl varandra så kanske jag ringer polisen. Men om jag tror att de har sex på ett konstigt sätt så kanske jag inte vet hur jag ska agera. Alltså, vad gör man så att säga i det sociala livet? De här sakerna är svåra. Jag har lärt mig jättemycket om metoo.
Okej, tack. Och jag kan också tipsa om ännu en text som kanske fördjupar och sätter det här i perspektiv. Av Oscar Swartz har han skrivit en text som har rubriken Me Too var en sexuell kontrarevolution. Nu så är vi framme vid panelisternas fria åkning under rubriken Veckans person eller Veckans ord.
Veckans ord får man väl säga då. Jag säger tidningsutgivarna, som faktiskt jag gjorde ett utspel häromdagen då om att man vill lägga ner pressstödet. Vilket jag tycker låter som en alldeles utmärkt idé. Nu vill man ju i och för sig ersätta det med andra typer av former. Men,
indirekta stöd.
Ja, indirekta stöd. Men en del av det där är liksom ur ett klassiskt liberalt perspektiv också bättre modeller, att göra det lättare att driva den typen av företag istället för att dela ut pengar. Och jag vill då koppla liksom det här förslagets storhet till beslutet som Myndigheten för press, radio och tv fattade då om att man ska, på olika kvalitetsmässiga grunder, vilket är ganska lurigt, ska villkora på vilket sätt stöd ska delas ut. Vilket i förlängningen, i en bransch som är helt dopad och marinerad i olika typer av stöd, riskerar att göra att man anpassar sitt content, alltså journalistiken man producerar, efter vad den här myndigheten tycker. Så att jag ger kudos till Thomas Mattsson då på tidningsutgivarna. Lägg ner pressstödet, mycket bra, veckans ord för mig.
Maria?
Det här är ju alltid panelens svåraste del, tycker jag, att komma på någonting väldigt smart att säga här.
Efter allt det smarta som har sagts innan.
Exakt. Ja, men jag får väl gå på då klimatförhandlingar. Man håller som bäst på och förbereder dels klimatsamtal mellan USA och ett antal utvalda partners. Men man håller också på och förbereder det FN-möte om klimatet som kommer möjligen att hållas fysiskt i Skottland senare under året, eller möjligen virtuellt, där man diskuterar väldigt hett huruvida det är rimligt att efter pandemi där alla har hållit sig hemma plötsligt ska ha ett klimatmöte där alla ska medelst flygplan ta sig kors och tvärs över jorden för att ses som den första liksom stora sammankomsten efter pandemin, eller om man då skulle kunna tänka sig ha det här virtuellt. Ja, det är en svår fråga tycker jag, och den har inga glasklara svar, för samtidigt så vet man att det är avsevärt lättare att komma överens om man fysiskt befinner sig på samma plats. Hur kommer det här att gå? Det vet man inte.
Daniel, på din kant.
Stambana. Alltså, jag tycker det är väldigt hoppfullt med de här paketen som kom nyligen här om infrastruktursatsningar och inte minst de här snabbtågen. Jag tycker att det känns... Jag hoppas att man håller ihop det här. Man kan inte gå in i en fjärde mandatperiod där riksdagspartierna diskuterar möjligheten av att bygga en ny järnväg. Och jag tror att man måste liksom som har varit inne på när vi pratade om där i panelen tidigare, att man ska inte snåla, man ska absolut inte slösa bort några pengar eller göra onödiga saker, men jag tror att man ska inte snåla i hastigheten på de här snabbtågen som blir på de här stambanorna. Och jag tror inte heller man ska snåla med att lägga liksom stationsbyggnaderna 3 kilometer utanför stadskärnor och sådär för att spara någon miljard. Utan jag tror att man ska verkligen satsa på att bygga långsiktigt, bygga hög kvalitet, bygga riktigt snabba tåg. Så att det tar 2 timmar till Göteborg från Stockholm och 2,5 timme för Henrik att komma upp till podden varje fredag eller hur ofta vi nu får sända i framtiden. Och liksom att man kan ta tåget till Venedig och till Paris och till Aten och så vidare. Att liksom Sverige förbinds med kontinenten med järnväg. Det tycker jag, det ser jag mycket fram emot. Och sen tänker jag, värme. Det kommer bli varmt i helgen. Det kanske är global uppvärmning, Maria, men jag ser fram emot lite sol på näsan.
Apropå det har ju också Frankrike nu beslutat sig för att man ska stoppa flygtrafik på resor som är kortare än 2 timmar med alternativa transporter.
Kan man sänka farten på flygplanen då så att det går lite långsammare om man kommer över 2 timmar om man ligger?
Alltså det handlar om hur lång tid det tar att åka med tåg på motsvarande sträcka.
Aha, okay.
Så om man klarar det på mindre än 2 timmar, jag tror att det är det som är gränsen, då får man inte bedriva kommersiell flygtrafik.
Vi klarar i alla fall av att summera vecka 15 på betydligt mindre än 2 timmar med hjälp av profilerna Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Daniel Suhonen. Tack för idag, hörni.
Tack själv.
Tack själv.
Och jag ska nämna fredagsintervjun den här veckan. Det är Jordan B. Peterson som är gäst i den. Vad är det som fick den världsberömde psykologen och författaren till flera bästsäljande självhjälpsböcker att själv tappa fotfästet? Han var överallt, men hösten 2019 så tystnade YouTube-kanalen med miljoner följare och Peterson var som uppslukad av jorden. Nu kommer han med en ny bok, Bortom ordning, 12 nya livsregler. Han intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Och den finns förresten både som vanlig podd och som videointervju på YouTube. Och till sist så hoppas jag att knoppande buskar och stigande temperaturer kan ge lite värme och tröst för frusna själar i pandemisverige. Och jag hoppas att ni prenumererar på Kvartals nyhetsbrev och läser artiklar och essäer, både som text och som inläsningar av Johan Rabeus och Marika Lagerkrans. Och då säger jag på egna vägnar och hela Kvartals, tack för att ni lyssnar. Och jag hoppas också att ni håller den växande folkrörelsens motto heligt. Tänk själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.